Välkomna till slashat.se. Jag heter Magnus.
Jag heter Johan.
Och jag heter Tommy.
Detta otroligt vackra intro som framfördes av en hel trio i denna veckan. Vi hade Johan som tog lead. Johan, du gjorde detta med bravur.
Ja, tack. Ingen kommer någonsin att förlåta mig för detta.
Framförallt inte Jesper som inte är med oss här idag. Han är ju sjuk, stackars Jesper. Mm. Så att vi får göra det bästa av situationen. Och vi som låter i övrigt då, det är ju undertecknad Jonasson. Och sen har vi ju Tommy med oss.
Ja, men jag gjorde percussions, hörde du det?
Du var riktigt snygg.
En vacker dag så ska jag bli en professionell beatboxare.
Innan du smiskar upp nu, Tommy, så måste jag tala om att det här är ju tisdag idag, den 7 oktober 2014 för övrigt. Och ni lyssnar på Slashat avsnitt 290.
Just det. Så i vanlig ordning. Ja, jag gillar att vi är lite sådär efter protokoll.
Mm. Tittar jag högst upp i mina shownotes så ser jag att det står avsnitt 289, så då blev jag lite så här konfys.
Då var jag inne och bytte det.
Ja, jag såg det precis nu. Du är så himla snabb, Tommy.
Alltså, det är roligt. Tänk vad vi tar det för givet med att ha realtidseditering av ett dokument samtidigt. Och det bara funkar.
Mm. Och det märkliga är att det bara finns ett företag i världen som kan tillhandahålla en sån här tjänst som man har tagit för givet nu i typ 5 år, som Google Docs har funnits. Och ingen annan kommer i närheten av det.
Ja, det är konstigt.
Många andra företag sitter ju än idag och mailar Word-filer fram och tillbaka och de tappar versioner och någon... Ja, det är, jag är så imponerad. Man tar det för givet, saker och ting ibland. Faktiskt. Så är det med. Ni får ta oss för givet, tänkte jag säga. Du var inne på det, Magnus. Jag vill också understryka det att vi är lite ledsna för att vi missade också livesändningen den här veckan. För Jeppe insjuknade snabbt. Det var någon köttel eller något, jag vet inte vad han hade. Så att han kan knappt klippa den här showen. Och därför tog vi oss själva tag i detta och helt enkelt gjorde ett eget intro. För att jag kan inte lyckas klippa in intro, tror jag. Och så blir det så här fint. Så att om ljudkvaliteten är lite lägre än vad ni är vana vid, så har det att göra med att herr Söderlund ligger däckad där hemma.
Och vad man kan lära sig av det är ju att är man sjuk så får man skydda sig själv.
Någonstans
då blir det så här.
Ja, då ska man få lite straff, kan jag tycka. Ligger hemma och slappa. Fast han är ju ordentligt sjuk. Han är ju på den nivån så han orkar inte kolla på tv. Och då är man sjuk.
Han orkar ju inte ens chatta med oss.
Nej, han var tvungen att ringa för att han hade inte finmotorik i händerna nog att kunna skriva till oss på hängelsen. Han var tvungen att ringa. Då är man bra och sjuk, alltså, om man inte orkar skriva utan föredrar att ringa.
Och jag fick en liten dipp i helgen där. Satt och sippa öl hemma hos mina svärföräldrar och kände att jag vill inte dricka mer öl. Jag mår inte helt 100, så jag gick och la mig och sov istället 10 timmar. Det var skönt.
Och då var klockan 3:30 på morgonen. Nej.
Var väl kanske 9-hugget någonstans.
Okej, annars brukar ju dippen komma då någonstans.
Med mina svärföräldrar satt vi där och pimplade öl 4 på morgonen. Det var gött. Det hade ju försökt kunnat hända med de goingarna. Mina svärföräldrar är helt fantastiska, men de handlar inte showen om ikväll. Tyvärr, faktiskt. Utan vi ska prata massa spännande. Vi har en follow-up som är Jespers. Därför har vi valt att spara på den en vecka.
Vi kan ju bara dra lite vad det handlar om så att ingen tror att vi har glömt det.
Mm, just det.
Windows 10. Just det. Mm. Vi har fått lite återkoppling, lite feedback från våra kära lyssnare som tycker att det här får vi nog prata ut om. Och då gör vi det, men vi väntar på Jesper.
Det gör vi. Vad ni inte behöver vänta med att göra, det är ju som vanligt då. Nu kommer det vara en månad av tjat från våran sida med Svenska poddradiopriset. Det är ju nämligen som så här att Daytona körde i år igen och man kan gå in och rösta på Slashat i 2 kategorier detta år. Vi har ju hoppat runt lite i kategorier, men det känns som att vi hör hemma i bästa teknik och vetenskap. Inklusive internet och startup-kultur har kommit med här som en liten extra i våran kategori, och även då Sveriges bästa podcast. Det kostar er en e-mailadress och ni kan gå in på daytona.se/poddradiopriset 2014 och dricka öl, eller gå in och rösta på oss. Det uppskattas hjärtligt om ni kan göra detta. Och de håller väl på, tror jag, någon månad någonstans.
Jag tror det är 26 oktober som är sista dagen om inte jag är helt ute och cyklar.
Hot bananas, det är ju om 1,5 veckor, 2 veckor. 2,5 veckor är det ju.
Ja, citerar mig inte på det, men jag läste någonstans att det var slutklämmen.
Var det så att vi missade den när detta kom igång, kanske?
Jag tror att det rullade igång i slutet på förra veckan.
Ja, ja det är faktiskt sant. 26 där. En månad har han kört. Så de har kört nästan en och en halv vecka då. Slarvigt av oss att vi inte har sett det.
Illa, illa. Då så. Då är vi väl färdiga med personalian. Och vi rullar rakt på förra veckans poll. Och ska vi se. Förra veckans poll. Vad föredrar du i slashat? Och då hade vi två stycken alternativ. Antingen fler ämnen och mindre diskussion eller färre ämnen och mer diskussion. Otroligt jämnt. 50% på varje. Hur man tolkar det när det är 129 röster på fler ämnen, färre diskussion och 127 röster på färre ämnen, mer diskussion. Det har väl en liten avrundningsteknisk fråga att göra. Men vi var mest intresserade av att se om vi är rätt ute med de här lite längre diskussionerna som vi har börjat att föra nu under hösten här. Och ja, vi tar till oss detta och så får vi se vad vi gör av det.
Ja, och som sagt, detta ska ju inte vara vägledande på något sätt. Vi är mest bara nyfikna lite på vad ni tycker där ute. Och bevisligen så ligger vi ju ganska rätt, så att säga. Med att vi har ju, kombinerar ju ganska mycket både långa och lite korta diskussioner, faktiskt. Så att, vi får se vad som händer med det.
Alternativt där så ligger vi ju helt fel då, att vi ligger i ett mellanläge där ingen vill lyssna på oss för att hälften vill ha färre och hälften vill ha fler.
Det kan ju vara jobbigt. Ja, det är en vinkling man kan göra med det. Jag ser inte det för nödvändigt. Jag ser för att alla är jättenöjda, känner jag. Mm. Så ser jag på det.
Bra. Ja.
Johan! Jo. Vi har en poll i denna veckan också.
Ja, ja, man.
Den ska vi ta på slutet.
Nej, men.
Mm. Jag bara nämner det.
Ja, ordning går redan.
I förbefarten.
Jag skulle göra en episk övergång där till att jag var nöjd med någonting med Xbox One den här veckan i alla fall. Men, ja, Magnus. Nästa gång kanske. Nästa gång. Skämt åsido. Det är nämligen som så här att jag har ju vurmat mycket för Xbox One här sedan jag köpte den. Och det har väl kanske inte att göra mycket med att jag köpte den på något sätt. Men den har fallit mig väldigt väl i smaken, min Xbox One. Just för att jag har ju någon form av någon vilja att konsolidera hela min medieupplevelse nere i vardagsrummet. Innan så bestod min medieupplevelse av en Xbox 360, en vad heter den? En rackare som körde Plex. Jag kommer inte ihåg vad det var någon Windows-maskin. Så här. Var det
någon Revo där, va?
Ja, men efter Revon köpte jag någonting annat, någonting Extremer Ultra eller något sånt där. Ja. Som körde Plexen, och sen så hade jag en Apple TV för att köra Netflix, och sen så hade jag ett TV-boxen för att köra TV-signal då. Och jag menar, i en Harmony-controller-värld så är inte detta hela världen, men alla ni som äger en Harmony-controller eller någon form av multifunktionsfjärrkontroll vet om att det funkar inte helt hundra. Så enkelt är det. Det missar ibland, eller att man tar ner den för snabbt, så att säga, så att den missar en IR-signal och som inte förstärker den i synk. Det är lite rörigt. Så att jag vill liksom trycka ihop allting i en enhet. Och då har ju Xbox One verkligen varit rätt beslut för mig, för nu kör jag ju faktiskt med att Xbox One stödjer att du kan mata in den med digital tv-signal. Så har jag ju tv i Xboxen och timeshifting och hela kit i rullan. Och sen så har jag ju såklart Netflix i Xboxen, så jag kunde ta bort min Apple TV. Och nu idag faktiskt så kom äntligen Native Plex till Xbox One. Varför väljer Plex? Plex som är en medie... Ja, det är lite kombinerat. Det är lite skönt att det är... Plex är ju både servermjukvara för biblioteket av lagligt rippade filmer, eller samtidigt också att de är en klient då för att kunna spela upp de här lagligt rippade filmerna på din... Och de har stöd för egentligen allt. Android-telefoner till iOS och massa annat spännande. Vilken jättespann där. Hela vägen från Android till iOS i spannet. Men såklart också massa olika NASA och annat roligt. Varför vill de in på Xbox One-marknaden? Jo, det finns ju idag över 80 miljoner sålda Xbox One. Det är klart att Plex vill in på den marknaden. Och det ska också nämnas det att Plex för Xbox One har ett ganska annorlunda utseende. Klientdelen då naturligtvis, för du kan bara köra klienten på Xbox One. Som är lite mer... Jag ska inte säga att det är lite mer socialt interface, för det är det inte, men den försöker fundera ut vad vill Tommy kolla på idag, genom att den säger att ska du inte komma igång med den här tv-serien som många tycker är är spännande. Eller du har inte kollat på den här filmen på ett tag, kanske ska se om den och sånt där. Spännande och väldigt, väldigt snyggt gjort. Och till exempel om man har tv-serier till exempel i sin Plex-bibliotek, så säger den att den här serien har startat igen i USA och liknande. Eller det här avsnittet har sänds i USA och sorterar dem därefter då. Dynamiska. Magnus?
Är det lite grann så att den följer de design guidelines som finns för Xbox One-appar?
Jag har bara lekt med det några få minuter innan jag sprang upp för att sända här, för den kom bokstavligt talat idag. Men jag tyckte att den följde med sin Plex design guidelines kanske. Jag skulle nog vilja tro faktiskt att jag tror att Ray har någon inofficiellt citat från någon Plex-människa där de faktiskt säger att det här tänket kan nog hamna på fler plattformar än bara Xbox One. Mm. Tror jag citatet är. Jag gillar ju faktiskt att köra citat. Nu har jag helt tappat bort den länken.
Ja. Det var väl också så att den släpptes även till Xbox 360 idag också, va?
Nej, den kommer att släppas till Xbox 360. Och det var okay. Ju min lilla slutkläm här, men då bjöd du på den mitt i här. Det får man. citatet är: vore det låg... Vänta nu. Enligt Plex-representanten som Array har varit i kontakt med, citat, vore det logiskt att denna nya design för vyer på sikt sprids till andra Plex-appar. Så vet vi det, att det är på väg in dit också. En annan schysst grej som de har gjort är att de har tagit mycket nytta av det som finns i Xbox One i form av voice-styrning och sånt där. Du kan, och gester, du kan pausa filmer och sånt där, och du kan sätta igång filmer med röst och händer egentligen. Det funkar aldrig riktigt bra, och det är ju inte Plex fel utan det är Xboxens fel. Men det finns några små saker som jag fortfarande faktiskt använder voice-kommandon, speciellt som småbarnsförälder när man har en liten 6 veckors liten tjej och man går runt och gungar och så säger någon någonting i huset, så hör man inte, så säger man bara Xbox mute. Och då mutar jag ljudet på min förstärkare. Och så hör jag vad personen säger och säger Xbox unmute.
Så det är första ordet som, som de här små knoddarna kommer kunna i en modern värld här. Xbox mute. Xbox,
och Lin är ju så rolig för att hon har ju spelat mycket Kinect Zoo eller vad det heter. Där man matar djuren framför. Så varje gång hon ser djur vid tvn så går hon fram och lägger fram handen framför tvn. Så djuren ska äta i hennes hand. Intressant värld med barnen kommer att leva upp i. Det kostar pengar detta. Det kostar att du måste ha ett Plex Pass som kommer kosta dig $5 per månad, men de har väldigt gynnsamma årsabonnemang där. Och till och med att de har ett for life om du betalar en 1000-lapp tror jag. Så får du det för evigt. Du har väl för evigt, Magnus, va?
Det stämmer det. Jag minns att de faktiskt annonserade att de skulle höja Plex Pass per månad och även life-abonnemangerna förra veckan. Så att det har de säkert gjort nu inför lanseringen på Xbox One, skulle jag gissa.
Mycket möjligt, mycket möjligt. Det är ingenting jag har med i mina show notes, men det låter väl skäligt. Jag menar, i alla fall, om man inte har Plex Pass så kommer man senare för att få köpa Plex för Xbox One för en liten slant. Men då är det en engångskostnad då för att få tag på appen.
En uppföljande fråga där bara. Mm-hmm. Är det så att den också kräver att du har Xbox Live Gold?
Den kräver ett Xbox Live-konto.
Okej, okay. Det är gratis kontot den kräver då.
Jag utgår lite från det, för annars hade man väl sagt Gold-konto. Jag ska inte svära på detta, men jag Xbox Live-konto.
Jag minns ju hur det var när de till exempel lanserade Netflix på Netflix-appen på Xbox 360. Då krävde ju den att du hade ett Xbox Live Gold-konto som du fick betala för att kunna få betala för Netflix, om man säger så då.
Ja, just det, att du fick köpa in för att få betala.
Det var himla halabalå för det, men det har de ju plockat bort nu.
Ja, och jag tror att de har inte nog sett någon app som kräver Gold för att kunna köras.
Nej.
Sen så kan man ju tycka, ja, som du sa, Netflix kräver ju sin kostnad, men det är ju ingenting som Microsoft tar en del av.
Nej.
Sen har jag skrivit lite här då hur min setup ser ut egentligen med min Xbox One, men jag har ju nog gått igenom det mesta det. Det jag glömde säga var nog att i och med att YouTube-appen i Xbox One funkar som en Chromecast, så kan man ju då starta ett YouTube-klipp på sin mobiltelefon och sen kasta det över, förmodligen via Miracast misstänker jag, till Xboxen eller Xbox One, vilket är kalas också då som småbarnsförälder när de ska kolla på Mother Goose Club i 36 minuter. Ni som har småbarn förstår precis vad jag menar med det. Och det är schysst och funkar bra. Det enda jag saknar, det skulle väl vara native Chromecast-stöd i Xbox One-en. För då kan man ju köra Google Play Music. Och den har ju bara en ingående HDMI-port då, Xbox One. Så att jag kan inte trycka i en Chromecast i den, för där sitter ju digital kanal digital boxen helt enkelt. Och som Magnus nämnde där mitt i ämnet, så kommer även Xbox 360 få den här uppgraderingen, appen får vi kalla det för. Sen var jag i kontakt också med en Plex-kille här och diskuterade lite om Direct Play. Han heter Tobias Heita. Och för Direct Play innebär att Xboxen avkodar videoströmmen över nätverket. Annars så stödjer Plex Server så kallad
transcoding.
Transcoding. Vilket innebär då att din server som har filerna på sig, att den kodar om videoformatet i citationstecken realtid till ett format som din Xbox One kan spela upp. Och då svarar han just det, att den stödjer ju MP4, H264 och AC3 och sånt där. Det som Xbox One stödjer har de Direct Play-stöd för. Och förstår jag allting korrekt, så har inte Microsoft släppt Matroska-stödet än för MKV-filer, som misstänker att många filer är i. Så att, men det är någonting som kommer, och Direct Play-stöd finns då, fast något begränsat. Men det är ju en begränsning i Xbox One snarare än i Plex, får man kalla det för. Magnus, du är ju lite av en Plex-pojke. Det har varit mycket Magnus här, men snart Johan ska du få säga att det här inte finns till PlayStation 4. Men Magnus, som Plex-kille då?
Ja.
Rycker det i tarmen?
Ja, det gör det faktiskt. Jag har ju kört Plex sedan 2007 ungefär på min Mac Mini. Och när det här dök upp idag på Twitter och jag läste den här informationen, så sprang jag hem från jobbet. Kasta mig över min tv, uppgradera min Xbox 360 och insåg då att nej, det finns inte där ännu. Men alltså, en sån här grej, kommer inte rätta till PlayStation 4, precis som du var inne på. Det här är alltså, det är falsen. Då måste jag nästan köpa en Xbox One.
Så jag tror att du och jag går lite hand i hand i våran spelkonsumtion och i våra behov i vardagsrummet. Och jag tar det från en broder, alltså det funkar så jävla bra. Inte bara Plex, utan hela min medieupplevelse just nu, att allting är ju i Xboxen. Jag kan, alltså Helena, hon vill kolla på, Helena är min fästmö för er som är nytillkomna lyssnare, hon vill ju kolla på det här Idol på fredagar. Och det är, att kolla på Idol i 15 timmar, för ungefär så långt det är på fredagar, det är inte en myskväll för mig. Så vad gör Tommy? Jo, jag spelar Diablo 3 i den stora byn. Och då kollar Helena på live-tv i den där snap-menyn, alltså den lilla snap-rutan som finns. Och i och med att det huvudsakligen, alltså Idol är ju ett musik- och ljudprogram, så behöver hon inte se alla detaljer som finns. Det funkar skitbra. Vi delar på en flaska vin, jag spelar Diablo 3 på tvn och hon kollar på Idol.
Det låter ju som en riktig helkväll, måste jag säga.
Det är en riktig hel kväll.
Alltså, men lyssnar man ens på Idol till ljudet av så här hack and slash i bakgrunden?
Det är det som är det fina. Att Diablo 3 har egna ljudinställningar. Så jag drar ner mastervolymen. Ah. Och i ärlighetens namn, det är hack and slash. Jag behöver inte höra ett skit i det spelet när jag hackar runt. Ett problem faktiskt med Destiny som kommer recenseras senare i showen är att man kan inte sänka volymen bara i Destiny. Så där är det lika hög volym på Destiny som på live-tvn. Och det är inte helt hundra.
Jag tänker, skulle man inte kunna koppla in, du har väl möjlighet att koppla in en hörlura till din Xbox-controller?
Där säger du saker som är logiska. Frågan är ju bara, för att tänka så, tv-signalen är ju native genom Xboxen. Så att det borde nog hamna också i mina öron, misstänker jag.
Tror du det?
Ja, det är värt
jag
att
tycker prova. Du ska testa detta. Det kan vara ett vinnande koncept inför nästa fredag kanske.
Fast nu har vi balans. Alla är så nöjda här hos mig nu. Vet du. Jag ska inte röra någonting. Jag får spela 15 timmar Diablo 3 på fredagsmyset. Och Helena får kolla på sin Idol. Alla är nöjda. Vi har pratat lite med dig, Johan, innan här. Du är inte säga förespråkare. Jag är ingen förespråkare för Xbox One heller. Det är ju bara det jag kör. Men du är lite mer förespråkare för PS4. Men det har väl mer att göra med exklusiva titlar, va?
Ja, alltså jag är ju inte en... Jag vet inte ens vad Plex är. Jag kan ju vara den här personen i det här samtalet som ställer massa dumma frågor.
Var det själv, Plex. Johan? Var det själv bara?
Jag är mig själv. Som till exempel, alltså jag förstår inte riktigt det här med Plexpass och grejer. Vart ligger ens media? Vart ligger de här filmerna och tv-serierna som man måste ha någonstans? För jag förmodar att det är filer som ligger någonstans i en burk.
Ja, det är ju det som är deras media library, tror jag det heter. Så de har även servermjukvara då som funkar på Windows, Mac, alla de här grejerna och även också många NASar. Så filen ligger ju oftast på en NAS eller någonting och så kör du mjukvara på NASen som via att jag tror det är DLNA, då kommer de skälla på mig på Plex, men någon typ av teknik över nätverket då. Så att, och det fina med att ha median centraliserad, det är ju att om du, jag kan ju göra den här grejen att jag bara kollar på en film på Xbox One-en, behöver gå på toaletten, tar upp min Android och följer och fortsätter där jag var i filmen på min Android-enhet. Sen kommer tillbaka till tvn och trycker play igen på Xbox One-en och den synkar tillbaka och fortsätter där den var.
Men det är en ganska seriös setup då som krävs för att få åtnjuta den här typen av medieupplevelse. Det är dels en NAS i det här läget då, dels en Xbox One. Och det är liksom inte någonting som man bara kan köra på sin Xbox One i det här läget, antar jag.
Nej, det är bra att du säger det, för det glömde jag nog säga. Att Xbox One kan inte agera server och klient, utan den är en tunn klient på samma sätt som din Android-telefon är den tunna klienten. Och sen också andra schyssta grejer som Plex möjliggör då är att de säger att du har lilla sjöjungfrun på DVD som du rippar och lägger i ditt bibliotek. Så kan jag sen synka den till Lins iPad, min dotters iPad. Så hon kan spela upp lilla sjöjungfrun på sin iPad. För att den transkodar ju om då till ett format som iOS tål att spela upp då. Och det är
trevligt.
Ja, det är guld. Igen då småbarnsfamiljer som ska åka långt upp till Stockholm. Att Link kan bara säga att de tre filmerna pappa vill ha med mig på resan. Och så kan det vara ingen wifi, inget 3G, ingenting. Så att jag köpte ju den här bilarfilmen alldeles nyligen. Det är raka vägen till Ripping och sen rätt in i biblioteket. Jag tror inte jag kan slänga skivan. Jag behöver inte ha skivan. Men Lin tycker om att ha omslagen till filmerna och då får vi köpa dem till. Sådana omslag. Gunnar fint att ha i bokhyllan. Det är tjejen. Men, men tillbaka då till pedagogiska frågor. Så att en server krävs naturligtvis. Och faktiskt så att Tobias där från Plex, svensk trevlig kille som driver kodsnack ihop med några andra roliga killar. Han vill gärna vara med någon dag och prata lite Plex. Och det kan vi väl kanske köra om ett ämne. Eller möjligtvis kanske en special. Vi får se framöver. Jag hade tänkt bjuda in den idag, men det är ju svårt när Jeppe inte är här och rodda hela den biten. Så det blev inget mer. Tyvärr.
Vi sparar det göttaste.
Jag tror det. Är vi nöjda här, eller?
Jag tror det. Ja, jag tror att jag är nöjd.
Jag får känna lite på den. Som pojken sa.
Ja, men jag tror ändå det. Och jag vet ju som sagt fortfarande inte riktigt vad det är vi pratar om. Så att jag kan ju hålla mig till en Plex-special kanske framöver.
Jag är sugen på det. Eller om vi revisitar mediacenterlösningarna i våra hem och kör som en special. Men vi kör väl i för sig alla Plex utom du, Johan, egentligen. Men
jag som inte en medialösning för mig som inte har en tv.
fast
kanonavsnitt.
Fast ändå, Johan, alltså fortfarande, du köper ju mycket tv-serier, rippar du dem, lägger in dem i Plex, så kan du sen synka dem till din mobiltelefon. Så du kan kolla på dem på gymmet och sen när du kommer hem så kan du fortsätta kolla på din dataskärm då. Där du var, där du slutade på gymmet. Alltså Plex är ju mycket mer än bara ett mediacenter liksom, så att säga.
Det låter som så mycket jobb för någonting som finns direkt på Netflix eller HBO Nordic.
Ja, fast då har du ett gym som har wifi misstänker jag då, eller?
Jag har ju gym i lägenhetsbyggnaden.
Okej, okay, så du når ditt hemma wifi på gymmet?
Ja, precis. Och jag gymmar inte. Så löser jag det. Det är ett betydligt lättare problem.
Men det var någonting som, för att jag körde mycket YouTube på gymmet när jag sprang och sådär. Och då, det började krångla liksom. Det bara buffrade och när man väl kom in. Alltså hela poängen för mig när jag konditionstränar är att jag måste glömma av att jag konditionstränar. Därför spelar jag fotboll eller sådär, så man liksom glömmer av att nu springer jag. Men när man kör på maskiner som typ den här jävla gåmaskinen, så har jag inte en tv-serie som jag glömmer av mig, så tycker jag inte det är roligt. Då vill jag bara sluta. Men fastnar man verkligen i en tv-serie eller någonting, så går det 45 minuter och bara shit, jag har ju faktiskt tränat 45 minuter och kollat på en tv-serie. Livet är ju komplett just nu. Så dricker man en öl så är det över sen. Träningen alltså.
Just det, jag var på noll igen.
Ja, jag tror det. Och vi är på noll på detta ämnet också, för att det var kanske nästan lite för långt, men jag är väldigt entusiastisk över detta helt enkelt. Det finns mer Microsoft i påsen, Johan, va?
Jajamän, det finns det ju. Vi har ju idag fått lite sköna siffror angående Microsoft som vi inte fått nys om tidigare. För det är ju så att företag stämmer varandra lite grann till höger och vänster. Och man kan tycka vad man vill om det. Man kan tycka vad man vill om mjukvarupatent och annat. Men det som vi kan sluta oss till är ju att vi faktiskt får lite intressant information ur de här rättegångarna, de här rättstvisterna, de här företagen emellan, som vi inte skulle fått på några andra vis. Och nu är det så här då att Microsoft har stämt Samsung på grund av, jag tror att det är lite räntekostnader. För Samsung använder ju Android. Och Android är skapat av Google. Och Android inkräktar på ett par patent som ägs av Microsoft. Vilket innebär att alla Android-telefontillverkare måste ha en deal med Microsoft där de betalar licens för att få använda de här patenten. För att annars så får de ju inte använda dem. Och det har varit okänt, hittills har det varit väldigt okänt om hur mycket pengar det faktiskt handlar om. Men på grund av den här rättstvisten då kring ränta på de här pengarna så vet vi nu att Samsung betalar per år $1 miljard till Microsoft. Och det är ganska stora summor. Om man tittar på exempelvis och försöka se det i perspektiv, så kan man se att Microsoft på sin Devices and Entertainment-division, det vill säga den divisionen som har Xbox och Kinect och Xbox Live och Skype och Windows Phone, drog in förra året $848 miljoner. Så att Microsoft i nuläget tjänar mer pengar än på Samsung för att de använder Android än vad de tjänar på hela sin Xbox, Skype och Windows Phone-division. Det tycker jag är väldigt intressant. Och jag vet att du, Tommy, vill in på det här.
Ja, alltså, jag vill egentligen bara, med de här siffrorna så förstår man ju, ja, eller ett, det finns patentroll som är väldigt sugna på att skopa upp sådana här typer av patent. Men också två, att man kan förstå varför företagen samlar på sig sådana här patent, både i defensiva syfte som Google är ganska duktig med att säga, men om det pågår sådana här affärer egentligen, nu vet vi inte exakt vilka patent det är, Johan, va?
Jo, men det har man ganska mycket klarhet i. Det är jag tror det är om ett hundratal, om det är runt 200 olika patent i olika nätverksstackar, tror jag framförallt. Att det, jag tror att många av Unix distros faller under dessa patent också.
Okej. Det är sådana grejer. Så att det är så mycket som upp till 200 olika små patent. Ja, små patent är ju ingen av dem egentligen, när de drar hem $1 miljard per år i licenskostnader.
Nej, precis. Men jag tror att det är säkerligen ett par utav dem är säkert lite större hajar än vad de övriga är. Det förutsätter jag nästan, att inte alla är ungefär lika stora, utan att det finns ett par stora drakar bland de där patenten. Men min känsla är att man har ganska god koll på vilka patent det är som inkräktas.
För grejen att, alltså, för låna Xbox One och Plex här igen då, att det är lätt att säga att man kan inte bara Xbox One stödja, jag vet inte, MP4-formatet. Hur svårt kan det vara? Alla andra stödjer ju det. Men det kanske har att göra med att Microsoft måste göra en deal med de som äger MP4-formatet. Nu tog jag bara ett format ur luften här. Det kanske är så att det är helt gratis och öppet MP4. Men de faktiskt betalar om licens då helt enkelt för att få lov att använda den proprietära, den teknologin då som de har patenterat.
Och det är precis så som det sker idag. Att MPEG Alliance äger ju MPEG-formatet, och där ingår MP4 och H264. Och Microsoft, liksom alla andra företag, betalar licens för att få använda MP4, i och med att MP4 är i stort sett ett standardformat idag. Så att, det är så det funkar ute i den verkliga världen.
Och sen också, det här är ju någonting som påvisar lite av min okunskap runt detta. Men har man samma typer av patentlagar och uppgörelser även i Sverige, tänker jag?
Vi faller väl inom någon slags Europalagstiftning kring de här grejerna. Och vi har ju inte samma typer utav, även om det börjat smyga sig in lite grann i europeisk lagstiftning, så har vi inte riktigt samma typer utav mjukvarupatent idag i Europa. Så jag tror att det här framförallt berör den amerikanska marknaden, och antar jag, på de här enheterna. Men jag är lite osäker, för jag vet att många olika tillverkare, Microsoft har ju stämt många olika telefontillverkare tidigare. Inte bara Android-tillverkare. Jag vet att Nokia var väldigt hade det väldigt mycket i luften när de var i luften. Nu är de ju inte det längre, och nu ägs de av Microsoft, så att det är inte så noga. Och jag tror att det var någon, de hade någon kinesisk domstol som tittade på de där grejerna också för att se hur man skulle kunna lösa det. Men som det är nu så är det ju så är det väl de här tror jag att det är den amerikanska marknaden. Vi kommer väl säkert få massa feedback med det här och det ser vi fram emot för att ingen av oss är så insatt i de här patentgrejerna så det var intressant att göra ett lite mer samlat grepp kring det kanske framöver.
Klura lite på det här också med, är det inte så att Microsoft inte köpte Nokias patent utan fick en licens på dem i 5 år? Eller sådär roligt. Minns du någonting om det, Magnus?
Nej, där måste jag säga att där är jag dåligt uppdaterad. Men jag menar, Nokia tillverkar ju fortfarande mobiltelefoner utanför, alltså som i sitt eget företag så att säga. Så jag vet inte om de har kvar. Nej, jag vet fasen. Jag är ute på hal is här.
Jag försöker googla snabbt här. För jag för mig att det inte var... Just det, de betalade $2 miljarder Microsoft för ett 10-års Associated Patent Licensing Agreement med Nokia. Så att Nokia har ju inte sålt sina patent till Microsoft utan bara licensierar ut dem för ynka $2 miljarder.
Men det är vad de får in på 2 år av Samsung-intäkter då bara.
Det är sjukt.
Ja, alltså, om man är ekonom och gillar att kasta siffror högt och lågt så måste det vara en dröm att jobba typ som Microsoft och hålla på och bolla sådana här siffror fram och tillbaka.
Ja, absolut. Och jag menar, vill man ha det här någon slags relation då, den här stora Apple-Samsung-patentstriden som var, den slutade väl på med att det skulle betalas $1 miljard, tror jag. Från Samsung till Apple. Och i den andra och i den första blir det betydligt mindre än så. Men ser man det då i relation till att de betalar $1 miljard om året till Microsoft för någonting som man liksom aldrig hört talas om. Så är det intressant i alla fall hur den här världen utav teknikföretag går in i varandra så mycket.
Ja, jag är helt med.
Din slutkläm där, Johan, du har lagt perspektiv på hur mycket Microsoft tjänar på sina devices och entertainment-division. Mm. $848 miljoner.
Mm.
Och det inkluderade, vad sa du, Xbox?
Xbox, ja, allting som hör till Xbox då, Kinect och Xbox Live. Och så Skype och Windows Phone.
Och Windows Phone. Och det är alltså mindre än vad de drar in i licensintäkter från en utav tillverkarna av Android-telefoner.
Ja, och det är ju den största tillverkaren då utav telefonen och de äger ju stor del av marknaden. Eller väldigt, väldigt stor del av marknaden. Men ändå, det är ju väldigt, väldigt stört att det fungerar så.
Mm.
Och det, alltså, på något sätt, man kan ju inte annat än att tycka att det borde ju vara lite hämmande även för Microsoft. Alltså, på något sätt så måste du ju sätta lite käppar i hjulet på att Microsoft ska satsa mer pengar i Windows Phone. Jag menar, varför ska man göra det? Det är bättre att satsa pengar på att hitta patent som andra kan inkräkta på, som de kan tjäna pengar på. Det blir ju lite märklig dynamik där när man har ett eget operativsystem som de inte tjänar några som helst pengar på nästan, men en annan tillverkars operativsystem tjänar de storkovan på.
Galen. Galen värld. Det blir nästan lite bakvänt på något vänster. Alltihop. Bakvänt är ju inte forumet.
Nej, det är det ju faktiskt inte. Därför hoppar vi på. Vi ska prata ännu mer om Microsoft just nu, tänker jag. Veckans forumtråd. Varför hoppar Microsoft över Nio? Det var ju så att Microsoft under föregående vecka presenterade uppföljaren till Windows 8.1 som heter Windows 10. Och då är det så att Nitram på vårt eminenta forum .array.se. Han skrev en forumtråd och där han ville ha lite input på varför man hoppade över nian helt enkelt. Var det för att hinna ikapp OS 10? Var det för att det låg för nära Windows 95, Windows 98? Johan, du som är kodare, har du varit inne och kikat någonting? För jag vet att det dyker upp lite sådär, lite små, vad heter det? Notiser i koden som kanske tyder på det sistnämnda.
Ja, och alltså det som är intressant här är att ett par dagar efter så dök det upp någon som hävdade att de var en kodare på Microsoft som sa det att alltså, mycket av koden där ute i den stora vida världen är inte, kommer inte vara kompatibel med någonting som heter Windows 9. Av den enkla anledningen att för att försöka lista ut vilken Windows-version som någon kör av ett, ens program. Så, säg att man har suttit och programmerat ett program och så vill man att det ska fungera lite annorlunda på Windows Vista gentemot Windows 2003-server gentemot Windows 98 eller kanske till och med Windows 95. Vad man gör då är att titta på början utav strängen på operativsystemnamnet. För att man kan fråga operativsystemet, okej, vilken version kör du? Ja, jag kör Windows 98. Då kollar man helt enkelt i början av strängen och ser att börjar den här med Windows 98. Och sen så ser man, frågar man ett annat operativsystem. Ja, i vilken version är det? Ja, jag är Windows 95. Ja, men då tänker ju utvecklare så här att men då kan vi optimera här lite grann. Istället för att säga Windows 98 och Windows 95 så kan vi fråga efter bara Windows 9. För det är ju den gemensamma nämnaren på de här två strängarna då i operativsystemet. Och det ställer ju till problem när man då vill lansera ett operativsystem som faktiskt heter Windows 9, för att den kommer ju stämma in på det här och helt plötsligt falla inom ramen för ett operativsystem som antingen är Windows 95 eller Windows 98. Och det vill man ju inte vara med om. Och det här kändes ju till en början som att det här skulle kunna vara lite av en skröna, för att det kändes nästan lite för roligt för att vara sant. Men då googlar man lite på den här kodsnutten som är någonting i stil med typ starts with Windows 9. Och det visar ju sig att det finns ju väldigt mycket kod där ute som faktiskt börjar så där. Så att man blir ju lite rädd och man inser att det här nog kan vara ett rejält fall som de har gått igenom och därför valt att kalla det Windows 10 då, så att man slipper de här problemen. För att datorer är ju dumma. De säger ju bara, eller de gör ju bara precis det som man säger till dem. Och Windows 10 har man inte sagt någonting om. Så att då är det bara att köra på.
Sen debanken på det är väl att Microsoft har ju interna versionsnummer för alla Windows-releaser som de förmodligen ifsatsar emot, kan jag tänka mig. Till exempel var Windows XP var 5.1. Windows Server 2003 är 5.2. Windows 7 är 6.1. Windows 8 är 6.2. Windows 8.1 är 6.3. Och förmodligen så är ju då Windows 10 då 7.0. Misstänker man. Eller kanske till och med 6.5 eller vad de nu väljer. Så att man får hoppas på att de ifsatsar i sådana fall emot de interna versionsnumren. För de är ju konstanter. De ändrar ju inte på sig. Såklart. Såklart, det gör ju inte produktnamnet heller. Men du har helt rätt, Johan. Jag är själv kodare. Det finns många gånger man tar genvägar för att man kanske inte ser hela problemet framför sig eller tänker i banor som att men vad händer om vi släpper en produkt som heter likadant de första fem karaktärerna om man bara jämför de första fem?
Mozilla hade ju precis samma problem med Firefox när de gick över till att snabba på sina versionsnummer. Att det var ju liksom inga problem fram tills Firefox 10. Och helt plötsligt så började man jämföra med Firefox 1. Mm-hmm. För att det är ju så datorn tänker att du letar efter en sträng som är Firefox 1, men den finns ju med i Firefox 10. Ja, då måste det vara Firefox version 1 här som du använder.
Alltså, versionering generellt är ju rätt roligt, för OS 10 heter ju OS 10.10.10 egentligen.
10.9, ja precis.
10 är du nu. Mavericks är väl 10.
Nej, det är Yosemite som är 10.10.
Förlåt mig, Yosemite, ja, precis. Och det, så internt på Apple så kallar de det bara för Yosemite. De har slutat säga versionsnumren på dem. För att det, liksom, det blir så mycket tior i hela grejen där. Jag tror det bara handlar om, och jag kommer skriva i forumet med, det handlar bara om att man väljer att vi har inte fixat åttan, vi har börjat om på nytt med tian. Så det blir ingen nia. Jag tror det bara är PR, liksom. Jag tror att, sen core-grejen där är rolig, men jag tror inte att den är så rejäl kanske.
Alltså, nej, precis. Jag var inne precis på det som du sa där, Tommy, att man använder de interna versionsnumren för att liksom identifiera vad det är för version. Men det kanske man inte gör som tredjepartsutvecklare.
Nej, och den koden Johan nämner också, det är från GitHub och andra ställen. Bitbucket, publik kod som inte är skriven av Microsoft på något sätt. Mm.
Nej, men precis. Det är andras kod som man tar hänsyn till, inte Microsofts egna kod.
Men visst, det finns ju folk som slappar lite, naturligtvis. Sen så kan man ju, alltså man kan ju skriva equals snarare än starts with, kanske också, än Windows 9 bara, så att man får exakt nian.
De är lata, helt enkelt.
Ja, men det är vi kodare. Vi är skitlata. För vi vet om att det kommer ändå ändras i slutändan av kund innan vi släpper det ändå. Då måste vi byta allt. Usch, lite bitter. Var inte bittra, ja. Men skriv i forumet på forum.ray.se.
Just det. Och veckans forumtråd heter alltså: varför hoppar Microsoft över Nio och ligger i kategorin mjukvara och spel? Med det, Johan, så ska vi släppa in Tommy igen. Fan vad bra. Du pratar mycket idag, Tommy.
Ja, jag vet det. Ska vi göra så här, ska vi bara vara helt crazy och köra ditt ämne istället, Magnus, här? Så kan jag prata kan om det sist. Ska vi göra det då?
Shoot. Då pratar vi HP istället, så slipper vi lyssna på Tommy för en liten stund. HP gick ju ut med information det var igår, den 6, att man kommer att dela företaget i två. Och det var deras kvinnliga vd, Meg Whitman, som hon har ju suttit i ledningen där som vd sedan 2011. Då hon fick ta över efter, nu kommer jag inte ihåg namnet på den föregående killen där. Men hon stoppade då den dåvarande strategin att bryta ner bolaget till två delar, just där man ville plocka ut PC-delen till ett eget bolag. Hon ville behålla det som ett HP, det var liksom hennes mantra. Nu är vi alltså 3 år längre fram och man har insett på HP att det är andra tider. Och därför meddelar man sedan igår då att man kommer att splitta företaget i två olika bolag, där HP Incorporated kommer att vara det bolag som står för PC, skrivare och konsumentprodukter. Och Hewlett Packard Enterprise kommer att vara ett bolag som står för lösningar, hårdvara, infrastruktur och tjänster och ekonomi. Och på företagssidan då, servrar alltså tänk er Hewlett Packard Enterprise. Jag tror att det kommer att bli lite grann vad IBM är för företagskunderna. Det är vad analytiker spekulerar i. Att man har det fokuset på företagssidan då. Meg Whitman själv då som vd, hon tar rodret vid ett av de här bolagen, nämligen företagssidan, Hewlett Packard Enterprise. Och på HP Incorporated så blir det en kille som heter Dion Weisler som blir CEO. Det här innebär ytterligare då att HP kommer att skära ner på 5 000 tjänster till ovanpå de här 50 000 tjänsterna som man annonserade förra året skulle bort. Det betyder alltså att de 317 000 styvt anställda som HP har kommer att minskas med 55 000 personer ungefär. Den här affären ska vara klar i slutet på 2015 är det tänkt, om allting går igenom. Och då kommer vi få se två stycken HP-bolag med samma branding men med olika fokus. Johan, vad finns det för och nackdelar med att göra så här? Har du några liksom spontana tankar kring, är detta en bra grej? Vad vill HP med det här egentligen?
Jag vet inte, alltså det känns ju aldrig som att det är ett hälsosamt tecken att någon behöver splitta upp sitt företag. Det känns ju alltid som ett tecken på att någon del går sämre än den andra, och genom att skilja sig från den delen så slipper den andra delen ta någon hetta från det när det går åt pipsvängen. Så att det är väl min första tanke, att ja, men det går väl inte så bra då. Det är ju synd. Och min andra tanke är att inget av det här kommer se till att de köper tillbaka WebOS och gör något coolt av det.
vi snackade lite grann, jag tror det var 2 veckor sedan nu, Sony som skulle göra samma sak. De skulle sälja av ett av sina segment. Det känns som att kan det här vara ett första steg i det åt det hållet, Tommy? Tror du att HP nu alltså vill man göra sig av med den tillverkningen av till exempel persondatorer som kanske inte går lika bra som företagssidan?
Alltså det positiva här är ju att man fokuserar på de olika verksamheterna som finns i bolaget, för att det kan ju bli lite Microsoft-problemet där, att, och även i viss mån Google-problemet, att höger hand vet inte vad vänster hand gör i företaget. Så plötsligt så står man där med 2 stycken produkter från samma företag som gör i precis samma sak för en enterprise-kund, fast det är olika fokus då egentligen. Mm. Att splitta upp så här kan vara ett sundhetstecken också. Det är ju aldrig bra när folk får åka på pumpen och få sparken. Men de passar väl på, som du säkert var inne på det lite också, att renodla verksamheten, och det innebär att man kollar liksom, vad har vi våra kostnader egentligen, och försöker sänka dem lite. Det är ju den positiva vinkeln av det, att de gör någonting vettigt för företagets räkning. Det negativa är ju att det går dåligt och man måste fokusera, och det är ju kanske så att någonstans i slutändan så blir det en som överlever den gynnsamma verksamheten då.
Så kan det vara.
Det vet man
inte. Nej. Sen spekulerar jag ju också i om det skulle kunna vara som så att nu när HP, det blir två bolag som blir, de blir ungefär lika stora enligt Meg Whitman. Och frågan är, kan någon av de här bli eventuellt intressanta för uppköp av någon konkurrent som länge har sneglat på HPs, antingen på klientsidan eller på server, företagssidan. Det är också en tanke som man kan, ja, vi får ju se vart det bär helt enkelt.
Mm. Jag håller med. Och jag vill nog se det som ett sundhetstecken. Det kan bli bra faktiskt.
Definitivt.
Så, ja, jag tror det. Jag tror det.
Det var en liten kortis.
Ja, men. Får jag prata
med
igen nu? Nu
är det du vill prata mer Xbox och lite spel och grejer, va?
Ja, alltså det här är ju ganska pragmatiskt utifrån spelplattform. Nu ska jag prata om Destiny. Det här är faktiskt ett ämne som vi har skjutit på i snart 3 veckor, tror jag. Skjutit på är ju fantastiskt kul att säga i samband med en shooter. Men jag tror att det var väl drygt 3 veckor sedan, för jag köpte faktiskt Destiny på releasedagen. Mycket på grund av dig, Johan, tror jag, för du var så pepp.
Mm.
Och tänkte jag att nu ska jag spela ett spel som mina kompisar kommer uppskatta mig för att jag spelar.
Och så är det ingen annan som vill spela med dig. Nu är det jäkligt deppigt.
Kan inte spela med mig till och med, för jag kör Xbox One. Men det är ju därför jag har plöjt in så mycket pengar både i Plex och Microsoft nu och investerat i båda bolagen, så att de har släppt appar då som ska locka över Magnus i alla fall till min plattform. Det har kostat 2 miljarder, men det har varit värt, Magnus, tror jag.
Ja, det kan det vara värt. Men var... sälj in detta till mig nu, för jag vet inte vad detta är.
Nej, jag kommer nog inte sälja in Destiny till dig faktiskt. Tyvärr. Om vi pratar lite historia då, så gör vi någon typ av recension. Då ska man alltid börja prata lite om vad Destiny, vilka det är som har gjort Destiny. Och det är ju Bungie, det företaget som gjorde Halo, som många känner till dem för. Jag känner till dem för Marathon, som jag spelade i skolsalarna för 100 000 år sedan. Det har varit jättekul att ha Jesper, för nu sitter han där. Han kan inte röra sig, men han kommer ligga där och reminissa där i sin säng över när vi spelade Marathon. Jag och Jeppe och Westin och länget, jag glömde av namnen på dem, men skitsamma. Men de har även gjort Halo, som är väldigt kända för. Deras nya spel och deras första flerplattformsspel på nästan 10 år är Destiny. Det har att göra med dem att jag tror att Microsoft hade något licensavtal med dem, att de bara släppte Halo-serien på Windows, eller inte på Windows utan på Xbox-plattformen. Destiny däremot är ett multiplattformsspel. Och då ska man prata lite om vad är då Destiny. Det är svårt att sätta fingret på det, men man ska nog se det som ett actionspel. Jag kan inte kalla det för FPS, för att du ser ju fortfarande lite, nej, det är nog ett FPS, och du ser ju genom spelarens ögon, så att säga. Eller gör du det? Jag blir osäker. Jag har ju spelat det spelet upp till level 18, så att, vilket är level 20 är maxnivån. Så jag har ju spelat ganska mycket. Jag har aldrig reflekterat över om det är ett
FPS.
Ser
du något huvud i bild? Ser du ditt eget huvud i bild?
Jag gör det i städer, vet jag.
Okej, den byter vi då till att bli ett RTS. Eller vad heter det? 3D-persons?
3PS.
3PS.
Third 3PO. Person shooter. Men jag vill också tro att jag har minst att jag har kört lite multiplayer jag ser genom ögonen. Jag låter det vara osagt, det låter ju jätterunt att inte ens ha koll på det. Men säg så här, det kommer inte i vägen för dig när du spelar. Det är skitsamma, det funkar ändå så att säga. Men det är snarare ett actionspel, ska jag säga, än ett rollspel. Där jag hoppades mer på det sistnämnda av de två. Alltså spelet är delvis open world. Men man kan säga att det är den sämsta versionen av open world-spel. En bra version av open world, det är Skyrim eller World of Warcraft. Där man kan bestämma sig för att springa runt hela världen och ingenting hindrar dig, förutom kanske elaka mobs då naturligtvis och andra spelare. Men du kan ta det beslut om du skulle vilja. Destiny är uppbyggt i små delar på en planet. som man kan besöka då. Och man kan inte gå mellan de olika zonerna på planeten, utan det är just vad det är. Du är i en zon som till slut kommer att stoppas av en stor vägg som du inte kan komma över, så att säga. Du kan liksom inte, det hade varit mycket bättre om man istället var på, man är ju på månen och på jorden och på Mars och annat, att man kan gå runt hela Mars om man skulle vilja, fast i väldigt liten skala då naturligtvis. Tyvärr har de valt att inte göra det, och det tycker jag är jättesynd. Och dessa zoner är delvis multiplayer. Det innebär alltså att andra spelare kan dyka upp i din zon när du spelar. Och det är väl en typ av instansiering egentligen. Jag kan tänka mig att de har ett maxtak på max 10 personer i samma zon, för zonerna är inte speciellt stora. Det kanske till och med upp till 20 stycken. Men det är väldigt likt en bana i Battlefield 4, om ni förstår vad jag menar. Det är 2 lag, 10 varje lag. Det är totalt 20 spelare i den världen just nu, fast det är ju, eller området ska vi kalla det för. En annan grej faktiskt som är rätt kul med zonerna är att de har så kallade random events i zonerna. Det innebär att helt plötsligt så kan någon anfalla med stora skepp, och det är det andra, är det ju robotar som anfaller då. Inte bokstavligt talat robotar i spelet, utan alltså non-playing characters, NPCs som anfaller. Och det är kul, för då måste de personerna som är i zonen samlas där för att till exempel försvara någonting. Det uppskattas, för du går runt där och spelar i story mode, och helt plötsligt så dras du in i en multiplayer-situation utan att vare sig du kan välja att inte hjälpa dem, men det är ju andra som behöver hjälp, så man går dit och hjälper såklart. Och sen jag pratar om single player eller story-läget, det är att, eller kampanjen som vi kallar det för, det är att man kan göra uppdragen i vilken ordning du vill, och du kan även höja svårighetsgraden på de olika uppdragen du kan göra. Problemet med den här approachen är att hela story-läget blir väldigt oengagerat, eller det känns ganska oengagerat. Det är svårt att hitta en röd tråd i story-mode-delen, utan och man vet inte vem man är som spelare, eller varför man ska göra vad, eller vilka som är fiender som man plöjer ner i hordtals. Spelet börjar med, och här är ju ingen spoiler på något sätt, det börjar med att du är död egentligen och vaknar upp och växer av, eller vaknar upp av en liten robot. Och sen så glömmer de av i mina ögon och förklara vem du är. Du är en guardian, men vad är en guardian och varför är vi guardians och vad behövs guardians till? Det ställs fler frågor än ger svar. Och det, nu har jag spelat som sagt på level 18. Jag känner väl att i storyläget jag börjar närma mig något form av slut. Men varken jag eller Helena som vi spelar ihop då känner någon connection till karaktärerna. Och jag menar, kollar man på PS4 där med många av de spel som finns där man verkligen jobbar med interaktion mellan karaktärerna i spelet, så finns det väldigt lite av just interaktion mellan karaktärer. Man till exempel är hela tiden ensam, vilket Mass Effect-serien löste jättesnyggt genom att du kan välja vilka som ska spela med dig, alltså ja, non-playing characters. Och då blir det ju relationer mellan de här karaktärerna, och det var ju på den nivån så jag och Helena valde att inte ta den personen, för att vi visste att det kommer bara bli rörigt, för hon kommer vilja något helt annat här, för att hon är ju lite vildare och lite anarkistisk. Så vi tar istället den här killen som är lite mer uppstyrd och sånt där. Det var ett kul moment i hela Mass Effect-serien. Det saknas helt och hållet, upplever jag, i Destiny. Och sen så, alltså, ni har säkert läst någonstans att Peter Dinklage, han som spelar Gimpen i Game of Thrones, det är han som gör rösten till spelet. Och det har han gjort med ganska dålig insats. Jag ska inte säga att jag tycker det är okej, men det är långt ifrån bra. Men jag tror att jag också blivit lite målad av hur många som har gnällt på just Peter Dinklages insats. Och jag kan förstå, det finns delar Wizard som han gör, som ni som inte ser rätt av säkert har sett YouTube-klippet på. Och det kunde gjorts bättre, och man dras ju lite i upplevelsen. Sen är nu är några grejer till, så jag skyndar på lite så det inte blir för långt. Men man kan hoppa i spelet, och det är skitdumt. Inte att hoppa, men att man tycker om det. Men det ger mig en helt annan frihet i de spelen jag spelar. När jag spelar spel som jag inte kan hoppa i, så blir jag så här, okej. För hoppa känns ju helt ologiskt på alla möjliga sätt när du rör dig. Men i det här spelet så kan du hoppa, och du kan dubbelhoppa, och du kan traversera miljöer på ett roligt sätt. Du kan hoppa upp på flygplan, och du kan integrera även på höjden som på bredden och på längden i banan. Det tycker jag är bra. Så där får du ett plus. Sen som Johan sa när vi pratade lite om detta på en chatt, att men Tommy, det där är inte ett singleplayer-spel. Det där är ett multiplayer-spel. Och det är det. Och jag har plöjt ner säkert en 5, 6, 7 timmar i multiplayer. Vilket påminner väldigt mycket om, inte Battlefield 4, för det är ju ett krigsspel i modern tid så att säga, eller lite i framtiden. Det här är ju rymdspel, rymdlir. Men man har olika missions som man gör egentligen. Man har Conquest, heter det inte, det heter det i Battlefield-sammanhang. Men du ska försvara en zon och då kommer ju alla andra ska ta zonen ifrån dig. Man kan spela, jag tror det är 12 mot 12, så 24 då, på varje bana. Det funkar roligt. Och sen så har de en liten kul grej som jag inte har vågat börja med än, för jag har så dålig gear. Men det finns motsvarande raids med okända då, att nu ska den här gruppen anfalla den här drottningen på den här planeten. Joina upp. Och då kan man vara upp till 5 personer, tror jag, med detta. Så, slutkläm. Det är riktigt snyggt. Det är ett bra ljud. Och när man väl kommer in i story mode och har spelat en stund, så är det ganska okej. Okay, fast det är inte speciellt bra. Så en svag 3 av 5. Någonstans. Jag sätter en poäng. Det var jättemycket monolog från min sida. Men jag tror många är nyfikna på Destiny, faktiskt. Vi kan börja med Johan, som ändå var den som fick mig att köpa Destiny. Väldigt indirekt, naturligtvis. Är du sugen fortfarande? Eller vad känner
Nej.
du?
Nej. Alltså, när recensioner började dyka upp från folk som jag litar på och folk som jag delar samma spelspak med, så insåg jag att det här är nog inte alls ett spel för mig. Det nog, kan nog vara ruskigt roligt på precis samma sätt som jag tycker, typ, eller tyckte att typ Diablo 2 var roligt, när man sitter 3-4 personer och sitter och spelar och lanar tillsammans och raidar lite dungeons, men inte någonting som jag skulle sitta och spela single player med, utan det hade ju absolut bara varit i sällskap utav andra människor.
Och jag får ju lite av det med Helena i soffan, men hon sitter ju bredvid, hon dricker vin och är med och spelar, så att säga, genom att vi kollar på storyn ihop. Så att jag förstår precis hur du tänker. Det är, Magnus, suga? Mm.
Nej, det är jag inte. Av flera skäl. För det första så är jag ingen sån här rymdspelskille. Jag gillar du drog en parallell till Skyrim där med öppna världar. Även om det var en dålig version av öppna världar. Jag är mer sån fantasy-kille. Spelar gärna själv. Alltså, de recensioner jag har hört av det här har däremot varit... De har varit väldigt... de har hyllat spelet. Men så det här var liksom... Nu har inte jag lusläst de här, men... Det här var inte vad jag trodde att du skulle tycka, ärligt talat. Jag vet ju vad du har gillat med Mass Effect till exempel. Jag tror det här var helt i din smak.
Och det roliga är att jag sitter ju i ditt knä när det gäller spelval egentligen. Jag gillar ju World of Warcraft, drakar över rymdskepp alla dagar i veckan. Men Mass Effect överraskade, och Mass Effect gjordes så bra just på grund av interaktionen mellan de olika karaktärerna i spelet, och att det var... Att du sattes inför ett direkt svåra val, att hjälper du den här personen så vet du att de här kommer till slut anfalla den här planeten med oskyldiga människor. Men om du inte är med dem så kommer de andra anfalla, och då har du inte försvaret i din eget ställe. Du vet, svåra beslut liksom. Ska du begå massmord? Och det gillade jag just med Mass Effect-serien.
Alltså just de här utmejslade karaktärerna, till exempel om man tittar på The Last of Us som jag har börjat spela på PS4 nu. Det är ju... Alltså, karaktärerna är ju så himla välskrivna, och det är en fröjd att få sitta och lyssna på vissa av konversationerna mellan dem. Och så det här som du nämner då, Tommy, med att alltså, man måste ta de här besluten och man vet hur det kommer påverka en. Och då, där känner jag att, där älskar jag ju, vad heter den nu då? Walking Dead, som Telltale Games har gjort. För där måste man verkligen, man får lida för de här jäkla besluten man tar. Hur man än gör så blir det alltid någon som blir förkrossad eller krossad eller någonting. Och alltså, fan, det ska svida när man spelar lite grann i själen.
Helt rätt, ja. Faktiskt. Men då borde du kanske kolla på Shadow of Mordor. Det borde vara precis Jonasson.
Ja, jag älskar ju Lord of the Rings online. Det har jag ju kört sedan det kom. Så att jag kanske faktiskt borde ta och titta på det då. Du jämförde det lite grann med Assassin's Creed också.
Nej, det är Assassin's Creed i Lothr-miljö.
Ja, men då är det taget. Jag måste lämna nu. Nu sticker jag och köper direkt.
Säger vi så. Bra, fint, tack. Ja, det finns ju... Puss och kram. Det finns ju på Twitch.tv. Kan du hoppa in snabbt och se lite gameplay och sånt där om du vill se hur det ser ut.
Ja, får kolla.
Hade jag inte investerat mig i Diablo 3 och den begränsade tid man har med spel, så Diablo 3 och Destiny nu då, så hade jag nog klippt Shadow of Mordor. ser snyggt ut, sa Fabian. Jag är nöjd. Har ni andra åsikter så har ni alltid forumet. Jag kanske har missförstått spelet kapitalt faktiskt. Så kan det ju gå också.
Johan, har du någonting mer du vill gotta in eller ska jag smyga?
Kan vi inte ta den här sista små Jonasson/Bitcoin-grejerna?
Jo, då gör vi det. Svenska kronofogdemyndigheten.
Börjar ju jättebra det här, Magnus.
Jag sa någonting helt annat där. Jag bara svalde en halv öl här under tiden. Bryr du inte om det? Kronofogdemyndigheten, de ska ut och jaga bitcoins. De meddelar, det var P3 faktiskt som rapporterade om detta. Och från Kronofogdemyndigheten så meddelar man från och med nu att man aktivt kommer att leta efter bitcoins när man söker efter tillgångar hos skuldsatta personer. Och det är ju någonting man inte har gjort tidigare. Och alltså bitcoins är ju någonting, det är ju en sån här kryptovaluta, den finns inte rent fysiskt. Och den har varit väldigt lätt att missa och det har funnits begränsad kunskap kring den. Men nu har man bättrat på det och ökat medvetenheten kring de här osynliga värdena som till exempel bitcoin och tiotal andra valutor som finns tillgängliga. Och det tog ju innebära att bitcoins kommer att beslagtas och auktioneras ut när det första fallet med sådana valutor dyker upp. Och det är liksom, det känns som en, det är en liten ny, den här kryptovalutan som man liksom trodde för några år sedan att det är en fluga, det blir ingenting. Nu ska kronofogden jaga sådana och auktionera ut. Var köper jag?
Vad köper du för ett billigt pris? Ja. Detta hände ju när FBI bastade Silk Road på Darknet för något år sedan nu, va? För då helt plötsligt så satt de ju med en ansenlig mängd summa bitcoins på nävarna liksom, FBI. Ja. Vad ska vi göra med de här? Så de, jag tror att de valde att sälja av allting som man gör, förstår jag, i USA. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men de hade ju ett liknande problemställning egentligen. För att det är en valuta, som allt annat.
Mm. Är det inte bara så att man slänger det på en hårddisk och så slänger man den på tippen som den här norrmannen gjorde?
Undrar om man hittar den eller om det bara var en buff och båg hela vägen. Jag vet inte.
Ja, det var en liten kortis. Det kanske är inte så mycket att snacka om. Det är bara ett konstaterande att även kronofogdemyndigheten har blivit lite up to date. Om inte Johan har någonting att tillföra i den här diskussionen.
Ja, alltså känner man att man behöver göra sig av med bitcoins av helt orelaterade anledningar, men också av relaterade anledningar, så kan man ju alltid gå till slashat.se/donera, för vi tar emot bitcoins numera donera i vår donationskonto. Så att, och ja, vi ska ju inte dra några paralleller här till att vi är jagade utav kronofogden och behöver lämpa av alla våra tillgångar till bitcoins. Utan det här är ju för er andra som behöver lämpa av pengar till oss. Kan ni göra det?
Precis. Uteslutande för showens överlevnad.
Överlevnad. Och så minst en bitcoin, tänker jag, om man ska donera.
Ja.
Så det blir lite ordning och reda.
Hittills har vi ju fått väldigt nördiga bitcoins donationer.
Så släng in en 1337 bitcoins på skoj.
Ja.
Då blir det en high five, tror jag.
Ja, kan man bjuda. Då åker vi hem till dig och high five, för då har vi dragit hem, jag vet inte hur mycket det blir, 40 000? Nej, inte som mer, va?
Ja, jag en herrans massa.
En jävla massa pengar. En massa forumtrådar finns det också den här veckan, Johan. Vad har vi gått igenom? En veckans poll, menar jag, Johan. Den finns också.
Det finns den. Och veckans poll, i och med att vi inte hade någon riktig chatt och livestream, så har vi fått bestämma den själva. Och då körde vi på någonting som tangerar lite ämnen och lite battle som vi har haft mellan oss. Och då frågar vi helt enkelt, äger du en Xbox One eller en PlayStation 4? Och svarsalternativen är Xbox One, PlayStation 4, båda eller ingen av dem.
Lätt och ledigt. För vi hade den här, jag tror vi hade den här för 1,5 år sedan på sommaren där, när både PS4 och Xbox One utannonserades. Och då hade vi nog också samma frågeställning, men vad kommer du att köpa? Men det finns ju Xbox officiellt, Xbox One officiellt i Sverige, och PS4 finns officiellt i Sverige. PS4 nästan ett år innan Xboxen. Så, vad tycker ni? Vad tänker ni? Vad har ni köpt? Så är vi nyfikna på det till nästa vecka.
bara ett påhäng där. Jag läste, det är ett par veckor sedan nu, men jag läste att Microsoft hade försenat lanseringen av Xbox One i Kina till årsskiftet. Det är ju en jäkla stor marknad som man går miste om i ytterligare några månader.
Nej, var det så? Jag tror den släpptes i september, väl? Och sålde jättedåligt första dagen.
Okej, okay, jag får kolla upp det, men jag vill minnas att jag reagerade på just detta och tänkte att shit, nu tappar de än mer till Sony för att de försköt den. Men jag kan få återkomma om detta kanske.
Ja, det släpptes
kanske follow-up.
29 september släpptes det här. Så i dagarna. Kina. Ja, i Kina, ja. Det står också i våran chatt där. Och, ja, är det okej? Okay? Men tydligen så är det så att kinesiska regeringen måste godkänna varje spel individuellt som släpps. Inte konsol utan spel.
Varje exemplar av spelet. Ja. Här får du inte sälja.
Nej, här tycker jag den är lite smutsig. Och tydligen så är det så att man har fått tag nu då på, fått godkänt 10 stycken spel som skulle finnas tillgängliga då vid releasedagen. Och då släppte de. Men tydligen så sålde det riktigt dåligt, läste jag någonstans. Att det var inte alls de siffror. Att de sålde betydligt mer i Japan som släpptes nu också här i dagarna. Ja. Så att,
det är tur att du finns här och rättar mig nu när vi inte har chatten ikväll, Tommy.
Mm. Microsoft sålde 10 eller 100 000 enheter under launchen.
Där ser man. Mm. Jag tror vi är nöjda så, eller?
Måste vara ganska bra. Vi är nöjda. Och ja. Vi har, som vanligt då, se till att rösta på oss i poddradiopriset. Länken finns i show notesen. Det skulle uppskattas.
Mm. Och forumet hänger man gärna på. Och det gör man mellan tisdag ungefär 22.00 till tisdag 20.30. Så hänger man i forumet på forum.array.se. Vill man veta mer om vad vi håller på med i övrigt så är det slashat.se/om. Så har vi lite länkar till sociala forum och så vidare. Och alla överblivna mediciner som ni har liggande hemma, de skickar ni givetvis hem till Jesper så att han liksom pignar till och är med oss nästa vecka så vi slipper de här jamsiga introna och outrorna som vi tvingas dras med idag.
Får jag säga en sak också? Ja, vi skämtade lite om att han var väldigt sjuk. Han är inte jättesjuk, men han är sjuk. Så enkelt är det. Och varje gång man blir sjuk så blir man ju lite hängig och trött och sådär.
Speciellt om man är kille dessutom.
Ja, jag får sätta och fundera på om jag skulle dra det, men jag blir ju så jävla förkyld när jag blir förkyld. Svårare än så är det inte. Jag är svagast i stan. Men så är inte ni oro. Nära. Så oro är inte för Jesper. Han mår fint. Han orkar bara
mår fint. Ikväll.
Mår fint.
Ja. Mår fin.
Hej. Nu är jag tyst.
Ja. Vi har gett er slashat avsnitt 290 för den 7 oktober, Tommy. Så vet ni det. Och så önskar vi er en fortsatt härlig vecka. Ha det gott. Tjena, tjena. Du.